Det här är en podd från Svenska Yle.
Markus Rosenlund, det är nu 6 månader sedan Världshälsoorganisationen WHO yttrar ordet pandemi och utlyste coronaviruset i en global hälsokris. Hur skulle du beskriva det coronaläge vi befinner oss i nu ett halvt år senare?
För att citera statsrådets kansli, antalet nya fall av coronavirus-smitta i Finland har fortsatt att vara måttfullt och på riksnivå är epidemiläget fortfarande lugnt. Så att så där i ett nötskal, antalet nya fall och mängden smittade per 100 000 testade per vecka har ju ökat från början av augusti jämfört med situationen i juni-juli. Vi är någonstans vid mellan 4 och 6 just nu. Så här är det ju ganska lugnt i Finland, men trenden pekar ändå uppåt en aning.
Just nu så känns det som att läget står och väger lite här i Finland, att smittofallen ökar lite, men det är ändå få med tanke på hur många som testas och få jämförelse med resten av världen. Så här är ju viktigt att diskutera hur man riktigt ska tolka de här dagliga smittosiffrorna som vi får framför oss utan att liksom sprida onödig panik, men samtidigt inte blunda för riktiga risker. Det här ska vi diskutera här i nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman och jag har alltså med mig vetenskapsjournalist Markus Rosenlund. Markus, jag börjar själv nu tänka när det nu är då ett halvt år sedan den här liksom pandemin officiellt bröt ut, så kom jag ihåg det här när jag intervjuade Institutet för hälsa och välfärds Mika Salminen helt i början av året efter det första coronafallet här i Finland. Och då kunde ju ingen och inte ens hand då förstås ana vad som skulle då ligga framför oss kommande halvår. Men jag kommer ihåg att jag frågade honom om hur ett skräckscenario kunde se ut, om det till exempel kan bli aktuellt med att stänga ner hela städer och så här. Och han var helt ovillig ens att liksom spekulera kring det här. Och för mig kändes det kanske också lite så där som smaskig skandaljournalistik, men det visar ju sig vara en helt befogad fråga. Hur mycket tycker du man ska överlag diskutera skräckscenarion kring coronan?
Det är definitivt någonting som vi ska diskutera och som vi ska, framförallt vi här på Yle har ju ett ansvar att informera folk. Vi kan inte bara liksom låtsas som inte här existerar, för det existerar ju. Det är ett reellt hot mot ganska många och det är ju liksom alternativet är att vi tar det här på allvar eller så att vi går den vägen som man har gått på många håll i världen, alltså där smittan sprids explosivt. Och nu föredrar jag hellre att ta det lite för försiktigt än att låta mopeden slira ut totalt i diket, så att säga. Och jag tycker vi har hittat en ganska bra balans här i Finland. Det ger ju utslag i form av att folks psyken inte riktigt håller när de sitter hemma hela dagarna, många. Och så här och det är klart det är kostsamt för ekonomin. Det här är någonting som regeringen jobbar just nu på. Det här liksom deras den här övergripande fokusen att hitta den här balansen mellan att vad ska vi göra som inte liksom skrämmer upp folk men ändå som liksom håller smittan i schack. Och jag tycker att både media med några undantag förstås som alltid och myndigheterna har hittat den där någorlunda väl avstämda balansen.
Jag tänker här på att i onsdag så rapporterades den högsta smittosiffran under ett dygn sedan våren. Man kunde läsa rubriker om 93 nya coronafall, nya dystra siffror. Det här lyftes upp i rubriker, också i våra egna rubriker här på Svenska Yle. Och när jag först såg just den här rubriken så tänkte jag på något sätt att sådär, oh shit, det här ser ju inte bra ut. Men sen när jag tittar lite närmare på vad den här liksom siffran bygger på och innehåller så såg ju läget inte lika dystert ut. Det är ju viktigt förstås här att läsa de här siffrorna rätt och läsa det finstilta så att säga.
Ja, här är det ju lätt att slå till med kioskrubriker, löpsedlar, 93 nya coronafall. Det är ju mycket förstås, men faktiskt alltså de här siffrorna, den här siffran 93, så där är väldigt många såna här klustersmittor med såna här engångsstora rapporter som har rasslat in och det är inte bara från det här dygnet som gick före det här, utan den är från en hel en dryg vecka faktiskt. Så man ska ta det med en nypa salt. Jag skulle hellre nu vilja hålla kanske blicken på den där kritiska siffran som kallas R-talet, reproduktionstalet, som alltså säger någonting om hur snabb smittan är, hur många som smittas av en smittad. Och den är alltså nu någonting i stil med 1,2, 1,25 ungefär. Det här betyder att varje smittad sprider smittan vidare åt en och en kvart annan människa. Och så länge den här siffran är över ett så ökar fallen. Men jag menar, den var ju betydligt högre. Den var över två, jag vet inte, kanske över tre. Jag minns inte nu vad den var i våras, men den var nog betydligt högre då. Så den är just där lite över ett. Men det är ännu liksom möjligt att komma tillbaka från den nivån.
Utöver det här som du var inne på, just att det är viktigt att titta på det här R-talet, så är det ju också viktigt att när fokus lätt blir liksom just på de här dagvisa liksom, siffrorna, och som du konstaterar, så kan det ju vara lite missvisande eftersom de här liksom rapporterade smittofallen kommer in med fördröjning. Så här är det ju bättre att titta till exempel på veckovisa siffror, det sägs mera.
Ja, och där har det ju nog gått uppåt. Alltså man ser ju att det går från 200 uppemot 300 liksom från vecka till vecka. Så det är en ökning, men grejen är den att vi har ännu den här smittkedjuspårningen ganska bra under kontroll. Det här är någonting som vi har blivit bättre på sedan i våras. Vi är bättre på att det sprids explosivt vidare sedan de här klustrena. När vi identifierar dem så kan vi ganska bra spåra de här olika tentaklarna som de skjuter ut, de här klustrena. Det är klart i något skede sen om klustrena blir för många, så då brister de här smittkedjornas spårningar, och då kan det bli brutalt igen. Men ännu tills vidare så är det bra. Och där är ju var och en människa i en nyckelposition. Man ska fortfarande bete sig som om man redan vore smittad. Då gör man alla andra en tjänst, och man gör sig själv också en tjänst. Det här är alltså någonting som är väldigt typiskt just för den andra vågen. Vi såg samma mönster, exakt samma mönster i samband med spanska sjukan 1918. Att folk tog det på väldigt stort allvar på våren, men sen började folk knorra, de blev trötta på att sitta hemma, och det ordnades protestmöten och populisterna hade sötebrödsdagar. Och sen till hösten så sköt smittan i vädret igen som en raket, och det här ser vi ju nu på många håll i världen. Så det är upp till oss alla att hålla oss vakna, att inte tro att vi är över bäcken ännu, för det är vi inte.
När jag tänker på läget här i Finland så tänker jag samtidigt att man måste ju liksom vara försiktig när man ändå jämför de här nu höstens siffror med vårens siffror, eftersom nu testas det ju folk på ett helt annat sätt än i våras. Jag menar, nu under den här perioden 31 augusti till 6 september så analyserades dagligen 10 000 till 14 000 coronavirustest, och andelen positiva resultat var under den här perioden 0,3%. Jag menar att mörkertalet nu måste vara betydligt mindre än vad det var under våren.
Ja, det är det helt säkert, utan vidare. Helt är det inte borta, det finns alltid ett litet mörkertal nog. Men det är betydligt mindre, och vi har ju fått nya redskap som vi inte hade, den här coronablinkern, så det där. Ja, vi har nog helt andra redskap nu jämfört med då i våras, och statistiken är bättre, mer pålitlig.
Vad är din uppfattning? Liksom? Vi får ju här våra liksom nationella uppgifter främst då från THL, men om vi tittar på det globala liksom pandemiläge, så finns det ju en massa olika källor som man kan samla informationen från. Jag tänker att vissa länder är nu inte kanske lika bra som andra på att samla in den här statistiken. Så hur ska man riktigt liksom förhålla sig här till all den statistik som man måste förlita sig på?
No, det är klart, det är ju jättesvårt att få någon slags helhetsbild av till exempel de här stora slummarna i Brasilien eller Indien. Jag menar, man vet ju inte ens hur många människor där finns. De är ju inte bokförda överhuvudtaget, de här människorna som bor här. Ännu mindre är deras smittor bokförda. Så det finns jättestora gråa områden på kartan, så där globalt. Men vi här i Finland har ju den fördelen att vi är ett litet land och ganska glest bebyggt land. Och vi har nippan på det här med teknologi också, och bokföring och powerpointar och tabeller. Vi har ganska många sådana färdigheter som kommer till nytta just i sådana här lägen.
Men också när det gäller den finländska liksom bokföringen av coronafall, så är det ju viktigt att komma ihåg liksom att just att den här fördröjningen finns ju hela tiden, att det aldrig beskriver läget just nu, och att liksom det kan uppstå, så att säga, tekniska förhinder på vägen, att man inte hinner analysera så snabbt så många tester som man hade tänkt sig, att därför liksom just så kan en dag plötsligt kan den här siffran pompa upp, medan den dagen innan har varit konstigt låg, som vi ju såg den här veckan till exempel.
Jo, det är klart att det finns en stor eftersläpning, så därför måste man helt enkelt bete sig mer eller mindre hela tiden. Som om du redan vore smittad, så då behöver du inte hålla en jättenoga blick på de här siffrorna. Siffror är en bra dräng men en dålig husbonde. Man ska inte stirra för mycket på dem. Det finns gott om människor i det här landet som har betalt att sitta och stirra på dem hela tiden. Så.
Men hur ser du då på det att vi journalister, medierna, nu så aktivt rapporterar på daglig basis de här siffrorna? Finns det inte liksom en risk för att vi just spär på en sån här rädslandspandemi, som ju faktiskt THL-chef Markku Tervahauta var ute och uttryckte oro och kritik kring här nyligen?
Ja, det är klart. Alltså, vi tycker ju om resultat i det här landet. Vet du, vi är sportjournalistikens förlovade land. Mm. Vi tycker att vi har sagt någonting väsentligt om någonting när vi har rapporterat liksom statistiken kring någon idrottsgren och så här. Medan det egentligen handlar om helt andra saker. Det handlar om människor. Och här tycker jag att vi kunde säkert bli bättre, vi journalister, på att berätta om de här människorna bakom de här siffrorna. Liksom inte bara berätta att si och så många har nu smittats här och där. Utan kanske mera på riktigt gå ut och fråga av de där som sitter ensamma hemma, att hur mår du?
Ja, en färsk undersökning bekräftar ju faktiskt att allt fler finländare har haft just självmordstankar under coronaepidemin. Så det är ju viktigt att tänka på de effekter som den här pandemin och själva rapporteringen har på folks psyke och mentala hälsa. Men här tänker jag också att folk är väldigt olika. Att vissa vill ha liksom mera information och andra vill ha mindre, och det gäller förstås att hitta någon sån här balansgång här. Men när jag tänker på all den information kring på något sätt epidemin som dyker upp i vårt nyhetsflöde, så det som jag på något sätt har noterat här under hösten, det var inte för så hemskt länge sedan, att man nu också börjar lyfta upp i rubriker det här, till exempel att hur många som har exponerats för coronaviruset. Och det här stack lite ut i mina ögon när man tar att tusentals har exponerats. Min spontana reaktion att är det där liksom inte lite så där luddigt?
Ja, det där är ju nog en grej som att är du inte paranoid redan från tidigare, så kan du nog lätt bli. Det är nog lite häxpanik ibland över den här jargongen. Ja, jag vet inte. Jag är inte nyhetsjournalist, men man skulle nog kunna lite tona ner den där exponeringsretoriken.
Inte håller vi ju heller på liksom och rapporterar om hur många som exponeras för trafikolyckor dagligen.
Nej, och inte rapporterar vi om att hur många som exponeras för hudcancer, att idag sken solen, att idag var din chans att få hudcancer si och så många procent. Nej, det är just det som jag menar, att vi måste hitta den där balansen mellan att vi har smittan här bland oss, men vi måste också leva ett vanligt liv. Livet går vidare.
Och det här verkar ju förstås många ha tagit till sig, och det har ju förstås sen också andra sidan skapat lite problem, eftersom nu ser man ju att de som nu har smittats under hösten, det är ofta nu lite yngre personer jämfört med våren, och man har kunnat just liksom härleda de här smittofallen just till sådana här som hobbyer, skolor, arbetsplatser, fester och så här. Så det är ju förstås lite dubbelt här.
Ja, det är ju det när jag säger att man ska leva. Så vi måste helt enkelt hitta andra sätt att leva som involverar de här samma, vet du, de här att träffas. Och tills vidare får vi nu bara leva med det här viruset, lära oss att leva med det. Men som sagt, som du sa, det här är någonting som skiljer dagens läge från våren. Att det är mera yngre människor, och det här betyder ju också att det är färre som dör. Det här är en tydlig trend globalt. Trots att smittan ökar kraftigt på många håll så dör inte lika många. Det är inte lika många inne på intensivvårdsavdelningen. Det här är någonting som många har förundrat sig över. Men det här har helt enkelt att göra med att det är mera ungt folk nu som har en bättre motståndskraft och som har vars fysik klarar av att, så att säga, mota den här infektionen.
Men just nu så är det ju inte så mycket, behöver vi inte fundera så hemskt mycket på det här att platta till kurvan som vi hela tiden talade om.
Nu gäller det ju förstås på sätt och vis att vara vaksamma där också, för vi har sett från många håll i världen att den här kurvan kan skjuta i höjden exponentiellt om vi inte gör allt vi kan för att platta till den. Att vi måste nog slå ner den här kurvan alltid när den höjer på sitt huvud. Men liksom så där, vi är bättre på att göra det lugnt och systematiskt nu.
Så vi ska fortsätta hålla oss lugna och inte stirra för mycket på alla de där siffrorna som finns där ute.
Nej, som sagt, det finns folk som har betalt för att stirra på de här siffrorna. Så låt dem göra det. Det räcker med att man kollar in de här viktigaste rubrikerna en gång om dagen och sådär. Så det klarar man sig helt bra med.
Så länge rubrikerna är korrekta.
Ja, precis. Korrekta och sakliga. Ja, precis.
Tack för att du var med här i Nyhetspodden, Markus Rosenlund. Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.